Då ska jag göra någonting idag som jag tror att jag aldrig har gjort förut. Predika för nästintill tomma bänkar. Men Gud är här och det är det viktigaste och du är där hemma och det känns jättebra. Under våren så har vi ju sagt att vi ska titta närmare på vad det betyder att leva ett missionellt liv. Det vill säga att återspegla Jesus så att fler människor blir nyfikna på honom och vill följa i hans spår. Och vi har ju delat upp detta tema i tre områden. Vi började ju med att tala om motivet bakom ett missionellt liv. Och nu så talar vi om mottagaren, alltså människan. Och så kommer vi till slut att avsluta med medlet, tillvägagångssättet. När jag i höstas presenterade vårens tema för ledarskapet så kunde ingen av oss förutse coronakrisen. Detta hemska virus har tvingat kyrkan att på bara några veckor tänka om och tänka nytt. Vi var en kyrka före krisen och kommer troligen vara en annan kyrka när krisen är över. Och det goda med krisen är att vi nu allt mer inser vad kyrkan faktiskt är, människorna. Ibland behövs ju timing, så är det ju bara. Som vårt uppdrag som vi i början av mars presenterade som att vara en kyrka för staden. Att finnas för människor och deras behov. De andliga, de själsliga och de fysiska. Och nu gäller detta uppdrag mer än någonsin. Med Jesus som förebild så vill vi vinna vår stad för Kristus genom att bygga relationer med en människa i taget som inte redan ingår i vårt nätverk. Och om detta handlar dagens predikan. Den speglar varför Jesus kom och till vem han kom, syndare som du och jag. Och låt mig börja med att läsa ifrån Lukas, det 19 kapitlet, de 10 första verserna. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden där det fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg, klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner, tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och om jag har lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsningen kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Rubriken för dagen är Jesus, syndarnas vän. Strax innan Jeriko tar Jesus sina lärjungar åt sidan och säger: se, vi går upp till Jerusalem. Det vill säga den stad där jag ska dö för syndare som er. Men lärjungarna var andligt blinda och förstod inte vad Jesus menade. Men de som verkligen var blinda rent fysiskt, de var andligt seende. Vilka Jesus kommit för att rädda blev än tydligare ju närmare Jerusalem han kom. Förlorade syndare som Zacchaeus, som av andra ansågs vara bortom all räddning. Och kontrasten mellan Jesu moraliska natur och Zacchaeus är så totalt olika som dag och natt. Jesus, han säger om sig själv: människosonen har kommit. Det är otroligt vilken titel. titel Jesus tillskriver sig själv. Själva ordet vittnar om Jesu gudomliga natur. Aldrig i Bibeln tillskriver en människa samma titel på sig själva som om de behövde tala om för oss att de var människor. Det behöver liksom inte sägas. Vi vet. De är syndare som vi, fulla av fel och brister. Men när det kommer till Jesus så andas ordet en helt annan tyngd. Ordet säger oss någonting om hans gudomliga ursprung i all sin härlighet. Han är människosonen. Samma ord säger oss också om någonting om hans likhet med oss. Han som är lik Gud. Han är samtidigt lik oss. Av samma kött och blod. Han är den universella människan. Han är den enda i sitt slag och hela mänskligheten har sitt ursprung i honom. Varje folkslag har ju sina nationella kännetecken. Vi svenskar, vi har ju våra och lite kanske generaliserande kan man säga blonda och blåögda. En jude på Bibelns tid skilde sig ifrån övriga befolkningen i den grekisk-romerska världen. Romarna skilde sig från grekerna, grekerna ifrån romarna. Vi som är födda i Sverige, vi skiljer oss från asiater och spanjorer och tvärtom. Men inte Jesus. Han är till ursprunget den universella människan. Och han är den som drar alla människor till sig. Någonstans där hemma, om inte de har skickat iväg den boken, så står det i deras bokhylla en bok med titeln Jesus i konsten. Den illustrerar hur Jesus genom århundradena har framställts i konsten världen över. I Japan så föreställer han en japan. I Ryssland, ja men då liknar han en ryss. Och Indien en indier. Och det hela är väldigt bibliskt. Jesus, han identifierar sig inte med en enda nationalitet. Även om han var jude så förväntade sig att alla skulle bli judar. Och han tar inte heller avstånd ifrån andra nationaliteter. Han är mångkulturell. Han identifierar sig med hela mänskligheten. Han säger, människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jesus, den enda syndfria människan, har kommit för att erbjuda frälsning åt alla människor. För alla människor har syndat. Romarbrevet 3:23. Hurdan var då eller är då denne Jesus syndarnas vän? Och till skillnad från oss så var han och är han en fördomsfri människa. Överallt där han kom så bemötte han människor med respekt och kärlek. Som den gången när Jesus talade med en kvinna vid en brunn. Och vi läser att när hans lärjungar kom dit så blev de förvånade över att han talade med en kvinna. I den grekiska texten så står det bokstavligt talat att de blev chockade eftersom det var bortom en rabbins värdighet att tala med en kvinna. Men Jesus han gjorde det. Han såg i människor det ingen annan såg. I Levi, tullindrivaren, tillika Matteus, så såg han en stor apostel och en bästsäljande författare. I Maria Magdala, en prostituerad, såg han en trogen tjänarinna. I Sackeus, som vi har läst om, en avskydd övertullman, såg han en son till Abraham. Sådan är Jesus. Och berättelsen om Sackeus är en fantastisk illustration på Jesu medlidande med människor oavsett vilka de är. Jag tror knappt att jag behöver påminna dig som har gått söndagsskola hur avskydda tullmännen var på Bibelns tid. En tullman var en person som mot en viss avgift fick till uppgift åt den romerska statens vägnar samla in pengar för att finansiera statsapparaten. Och för att tjäna en hacka så fick de lov att lägga på en valfri summa som de sen fick stoppa i egen ficka. Och du förstår ju själv hur mycket pengar det blev. Judarna avskydde dessa tullmän. De var typ exempel på människor som var bortom all räddning. Och Zacchaeus, han var inte bara tullman. Han var övertullman, alltså boss över flera andra tullmän. Vilket förklarar varför han var så rik. För då i sin tur kunde han ju också kräva en viss summa pengar av de andra. Och det gjorde honom ännu mera avskydd. Alltså vi anar ju någonstans hur chockerade människor måste ha blivit när Jesus bad om att få komma hem till Zacchaeus. Men sådan är Jesus. Det är så typiskt honom att koppla ihop sig själv med människor i nöd. Och Nya testamentet är fullt med sådana exempel. Jag vet inte om du har lagt märke till berättelsen som följer precis efter Jesu bergspredikan. Vi läser i Matteus 8. När Jesus gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Har du tänkt på hur denne spetälske kunde ta sig fram till Jesus helt obehindrad? Spetälska var ju en mycket smittsam och dödlig sjukdom. Till slut så trillade liksom, ja, det började med att kroppsdelar trillade av och sen ledde det till döden. Och här snackar vi om tusentals människor som har lyssnat till Jesus uppe på berget och som nu pressar sig mot Jesus från alla håll och kanter. Och så kommer denne spetälske som egentligen bara fick lov att hålla till bland gravarna och nu går rätt fram till Jesus. Du förstår att varje gång en spetälsk fick se en människa så var han eller hon enligt lagen tvungen att ropa: oren, oren. Och jag tror vi förstår själva hur förnedrande det måste ha varit. Och överallt där den spetälske kom så bildades en kylig vid cirkel omkring denne spetälske. Överallt vek människor undan. Han kunde inte närma sig en folksamling utan att den där hemska, kalla, vida cirkeln förföljde honom. Och nu kommer han fram till Jesus. Och jag tror vi alla ser den där kyliga, vida cirkeln där man gör allt för att inte komma i närheten utav denna ytterst smittsamma person och faller ner för Jesus. Allt medan resten av folket viker undan. Men inte Jesus. Varför inte Jesus? Jo, därför att han är olik alla andra människor. Och den spetälske frågar honom: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Han förstår att denne Jesus som är orubblig, han kan göra någonting med honom. Och jag tror att den spetälske mannen också säger till dig och uppmanar dig och mig att be samma bön. Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Och Jesus räckte ut handen, rörde vid honom och sade: jag vill bli ren. Och genast blev mannen ren ifrån sin spetälska. Och jag ser folksamlingen i denna vida, kyliga cirkel bara stå och gapa. Jesus, rör vid den smutsiga, motbjudande och sjuka kroppen. Och den spetälske måste ju bara upplevt denna beröring som ett mirakel i sig. Något han aldrig varit med om tidigare. Och Jesus räckte ut handen, rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Och genast blev mannen ren. Sådan är Jesus. Jesus älskar människor oavsett vem. Det må vara en avskydd övertullman, en spetälsk eller en lösaktig kvinna från Samarien. Det spelar liksom ingen roll. Jesus är syndarnas vän. När det kommer till att ta itu med synden så var och är Jesus också verkligen annorlunda. Och jag tror vi kan lära oss mycket av hur vår egen attityd till synden borde vara. Det finns, som jag ser det, tre förhållningssätt. Det första förhållningssättet är den stränga attityden. För den stränga linjen gäller bara hårdhandskar. Fördöm dessa vidriga syndare. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sade, mästare, den här kvinnan greps på bar gärning. Och hon begick äktenskapsbrott. Mose har befallt oss att stena sådana. Nå, vad säger du? Dessa kritiker förföljde Jesus hela tiden. De finns i vår text. I den sjunde versen så läser vi att de mumlade förargat. I en annan bibelvers så står det att de kritiserade honom för att han tog in hos en syndare. Nu hade de tagit en kvinna på bar gärning. Nå, vad skulle Jesus säga? Jesus böjer sig ner, tittar inte ens upp på dem, skriver i sanden. Det här är enda gången i Bibel eller i Nya testamentet som det står att Jesus skrev. Och vet du vad jag tror att Jesus skrev? Jag tror att han skrev de 10 budorden. Nummer 1, nummer 2, nummer 3 och så vidare. Och så reser han sig och så säger han, den utav er, och pekar på sanden, som är utan synd, kan kasta första stenen. Ja, det stämmer att hon har begått äktenskapsbrott. Ja, det stämmer att hon enligt lagen borde stenas. Men vem dömer? Och så böjer han sig ner igen och fortsätter skriva. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en. De äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan. Jesus reste sig upp och sade, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Sådan är Jesus. Och måtte jag själv aldrig hamna i händerna på de självutnämnda egenrättfärdiga domarna. Sen har vi den slappa attityden. Den är lika illa som det första diket. En total slapp attityd till synden, som om synden vore helt ofarlig. Prästen Eli var en sån person. Och därför så säger Gud till Eli, eftersom du inte förmanat dina pojkar Hofni och Pinehas, utan sett mellan fingrarna på deras synd och inte protesterat, inte talat dem till rätta, ska Guds dom drabba dig och dina söner ska dö. Ingen ska någonsin bli gammal i ditt hus. Andra Mosebok, eller andra Samuels bok 2:27-34. Alltså likt Eli kan vi lägga oss till med en sån slapp attityd till synden att vi behandlar den som helt ofarlig och slutar varna människor att hålla sig ifrån den. Detta dike är lika felaktigt som det första. Men så har vi Jesu attityd gentemot synden. Alltså även om Jesus var syndarnas vän så sänkte han aldrig sin standard. Jesus efterfrågade inte mänsklig fullkomlighet utan himmelsk. Han säger, var alltså fullkomliga så som er himmelske far är fullkomlig. Och jag tror vi anar allihopa vilket behov av hjälp vi har då. Ingen etik på denna jord kan jämföras med Jesu bergspredikan. Den är lika vit och ren som snön på Himalayas högsta topp. Och trots Jesu höga moraliska standard så läser vi att prostituerade, tullmän och syndare gärna höll sig nära Jesus. Och fariseerna tänkte att eftersom syndarna håller sig nära Jesus, då måste denna Jesus vara besatt. Eftersom de inte håller sig till oss rättfärdiga. Men trots Jesu kompromisslösa budskap så höll sig syndarna gärna nära honom. Och därav fick han sitt namn, en vän till syndare. Sådan är Jesus. Helt underbar att vara nära. Jesus kom inte till dem som trodde sig redan kunna se, utan för de andligt blinda. Han kom inte till dem som sa att allt är bra, utan han kom som en efterlängtad läkare till dem som insett att de var allvarligt andligt sjuka. Han kom inte för att rädda de självrättfärdiga, utan för att rädda dem som insett att de är syndare. Och det betyder att också Jesus har kommit med nåd och godhet för din och min skull. Människosonen har kommit för att frälsa och söka upp det som var förlorat. Hur söker han upp oss? Jo, han gör det personligen. Han gick till den stad där syndaren bodde. Han stannade på den gata in till det träd där syndaren var och kallade på honom vid namn. Hur kunde Jesus känna till Sackeus namn? Hur vet han vad du och jag heter? Han verkar helt enkelt bara veta. Jesus kallar på syndaren vid namn som om de hade känt varandra hela livet. Ändå hade de aldrig sett varandra förut. Sackeus hade aldrig träffat Jesus och Jesus hade aldrig träffat Sackeus. Men ryktet om att syndarnas vän var på väg väckte Sackeus nyfikenhet. Och Sackeus som var liten till växten sprang i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. Och när Jesus kom fram till trädet såg han upp och kallade på Sackeus vid namn som om de hade känt varandra hela livet. Och Jesus sa, Sackeus, skynda dig ner. En människas liv varar inte för evigt. Jag är på väg upp till Jerusalem. Jag kommer inte att komma förbi igen. Jag är på väg till korset där jag planerar att ge mitt liv i ditt ställe. Så skynda dig ner. För idag, nu måste jag gästa ditt hem. Inbjudan är lika mycket här och nu till oss var och en. Detta är Jesu hållning gentemot synden. Han sträcker ut sin hand, han knackar på dörren, bryter brödet, lyssnar intresserat och erbjuder syndaren ett nytt liv. Exakt så söker han upp oss och räddar oss. Han nämner oss vid namn, skriver Johannes i det 10:e kapitlet. Jesus vet vad du heter. Han vet var du bor. Han knackar på din dörr och så säger han, se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Liksom Sackeus kommer han till ditt hem, flyttar in i ditt hjärta och gör dig till en ny människa. En ny människa med nya kännetecken. Kanske tittar du och har aldrig tagit emot Jesus Kristus i ditt hjärta, i ditt hem, i ditt hus. Då frågar jag dig, kan du tänka dig att göra det? Om får du gärna ta kontakt med mig och säga att du har gjort så den här dagen. Detta är vårt uppdrag som kyrka, att göra Jesus känd för människor. En människa i taget, ett hus i taget. Det är så vi vinner staden för Kristus. Och jag frågar också dig, vem är din Sackeus? I dessa tider, då kanske vi inte kan gå hem till människor lika enkelt. Men du kan be den helige ande lägga namn på ditt hjärta. Han vars ögon överfar hela jorden. Han som ser genom i tid och rum. Han kan lägga namn på ditt hjärta som du kan börja be för. Och tack och lov, trots våra begränsningar så är den helige ande kreativ. Han har hjälpt kristna i besvärliga och genom besvärliga tider i alla tider. Jag tror jag har en hälsning till någon. Paulus, han skriver till Timoteus. Kanske är det en hälsning till någon utav er där hemma. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraften, kärleken och självbehärskningens ande. Amen. Låt oss be. Herre, då vill jag tacka dig för att i dig har vi en vän. Vilken vän jag har funnit i dig, Jesus. Och vilken vän någon kanske idag har funnit för första gången i sitt liv. Herre, jag vill tacka dig för att du verkar i tiden och genom och över, oberoende av rummet. Herre, tack för att du är med hemma. Ger styrka, kraft och mod. Tack Gud för att du hjälper oss att praktisera och leva ut detta uppdrag i en tid då allt fler stänger in sig. Herre, då den fysiska kontakten blir allt svårare. Ja, Herre, nu är kanske tiden då vi ska be. Be för grannar, be för arbetskamrater, be för skolkamrater. Herre, nu kan du förbereda inte bara våra egna hjärtan utan också de människor vi har omkring oss. Herre, för vi tror att vi en dag ska komma ur den här orostiden. Men Herre, då ber vi att när vi som kyrka går ur den, ja men då är vi en kyrka, Herre, dit människor kan komma, äta sig mätta utav livets bröd, Herre. Då är vi en församling dit människor kan komma och släcka sin törst. Herre, då är vi en församling dit före detta andligt blinda är andligt seende. Vi ber i Jesu namn. Så verka nu, Herre, hemma och i de människor vi har omkring oss. För det är så vi vinner staden. I Jesu namn. Amen.